Herre vår Gud, du som inte upphör att söka dem som gått vilse och leda dem som vunnits av din kärlek. Ge oss en rätt tro på dig så att vi alltid älskar och ärar ditt namn genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den tredje söndagen efter trefaldighet. Från Gamla testamentet läser vi ur profeten Jesaja kapitel 65. Så säger Herren: jag låter mig sökas av de som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av de som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag: här är jag, här är jag. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Hör också Herrens ord i episteltexten. Så skriver aposteln Petrus i första Petrusbrevet kapitel 5: ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, det han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan ni en kort tid har lidit, hans är makten i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas kapitel 15. Jesus sa till fariseerna och de skriftlärda: en man hade två söner. Den yngre sa till sin far: far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp, gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan hon ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom till honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av lärjungtjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Faren sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne, din bror, var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Vi ber med Bibelns egna ord: hela mig, Herre, så blir jag helad. Omvänd mig, så blir jag omvänd. Fräls mig, så blir jag frälst. Tala Herre, din tjänare hör. Amen. Jesus sa vid ett tillfälle: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Vem behöver omvändelse? Finns det några rättfärdiga som inte skulle behöva någon omvändelse? Man får nästan intrycket av att Jesus menar att det finns de som är hyfsat rättfärdiga, som är liksom färdiga. Och sen finns det några riktigt förlorade fall som man anstränger sig för att nå ut och försöka få på fötter. Och ni ska inte klaga när jag gör det, för jag bemöder mig ändå om att få dem på fötter. Och det vore väl bra om de kom på fötter igen. Men frågan är om inte den här liknelsen om den förlorade sonen mest är riktad mot de så kallade rättfärdiga. Eller de som tänkte om sig själva att de var rättfärdiga. För att visa dem, och kanske också för oss, att alla behöver omvändelse. Och att omvändelsen kanske inte först är det som vi tror, utan är något som Gud verkar och Gud ger med ett särskilt liksom innehåll. Och först att alla behöver omvändelse. Det är lättare att förstå att den yngre sonen behöver omvändelse. Men även om han levde i sus och dus och det blev alldeles uppenbart att han var på villovägar och behövde vända om, så levde han egentligen bara ut det liv som många önskar att leva. Han kanske gjorde det mer än andra, mer uppenbart, men ändå detta ett liv som om fadern inte finns, eller som om fadern inte räknas, eller som om jag kan och ska göra som jag själv känner för och vill. Som om jag kunde ta allt det som jag fått varifrån? Från Gud, min tid, min kraft, mina pengar, mina medmänniskor. Allt detta har jag fått från honom. Men jag tar det och så gör jag som jag själv vill och som jag själv känner för. Och då blir det kanske som den här pojken i berättelsen eller på något annat sätt. Men själva inställningen är densamma. Omvändelsens fråga är inte i första hand så här: vad får du göra? Vad går gränsen? Vad tillåter Gud? Och så försöka hålla dig så nära gränsen som möjligt för att sen då göra det som du själv känner för och vill. Utan frågan borde istället vara: var har du fått allt ifrån? Eller ännu bättre: vem har du fått allt ifrån? Hur är han? Vem är han? Vad ligger på hans hjärta? Är han god? Och som vi ska se, när omvändelsen har skett med den yngre sonen, när han är enda hemma, så har han lärt känna en helt ny fader som är samma gamla fader. Men han har sett att den fader som han lämnade i tro att här ute är det goda livet. Hur kunde jag lämna en sådan fader? En sådan kärlek, och den måste ju funnits där redan från början, och att han såg den inte. Omvändelse handlar inte bara om att vända om från onda gärningar, utan också från det som Bibeln kallar för döda gärningar. Och det är den äldre broderns gärningar. Och de kanske är mer typiska för vad vi kallar dem för hemmabarnen. Och nu säger jag det som kanske kan kategoriseras som ett hemmabarn själv. Jag har vuxit upp i ett kristet hem och fått allt med mig. Vet hur man ska svara på alla frågor i söndagsskolan och lärt mig att hälsa artigt. Ja, ni vet. Och där kan det då krypa in en liten förargelse över dem som inte är som jag. Och kan bli förargad över hur lättvindigt andra kommer in liksom. Och så kanske jag tänker att med en sån där inställning, Gud, då kan man ju aldrig lära sig att ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Med den lilla underförstådda: för det har ju jag. Och var det inte det som den äldre brodern sa? Jag har aldrig överträtt dina bud. Och med den här förargelsen så kommer också ett slags rättighetstänkande. Nu Gud skyller mig något när jag inte har betett mig som andra. Men det här är en ytterst farlig och vansklig väg att vandra, att tala med Gud om rättvisa. Som om jag börjat förtjäna något när jag nu lever ett rättskaffens liv. Men vem förtjänar något överhuvudtaget? Vem kan säga till Gud, du borde ge mig en liten killing som jag kunde ha lite roligt med. Eller inte med killingen, men med vännerna. Du borde. Hur känns det egentligen att vara ett hemmabarn? Känns det mer som en tvångströja? Friheten är där ute. Och vad menar brodern när han säger att han slavat under alla de här åren? Är det så han tänker? Vad har jag fått för att ha gått i kyrkan i alla dessa år? Vad har jag fått för att ha avstått från allt? Ja, vad då? Vad är det du har avstått ifrån? Är det det som du egentligen har velat ha i alla dessa år? Det som du tänker har varit det goda livet egentligen? Det är bara att du har lagt band på dig och stannat hemma och bitit ihop. Och så slipper det ändå ut hur du känner inför det. Det är ett slaveri. Hur ser jag på Gud egentligen? Hur ser jag på mig själv? På mitt liv? Och vad jag vill? De döda gärningarna. Det är den äldre broderns lydnad och plikttrohet utan kärlek till sin fader och hans stora nåd mot både den lille brodern och den store brodern. Hans tålamod, hans väntan på deras hjärtan, både den yngre och den äldre broderns hjärta. En av dem, han behövde komma bort för att komma hem. Och en annan behövde se att han var borta trots att han var hemma. Om denna den förlorade sonen möttes av den gödda kalven, vad hade fadern att ge till denna självrättfärdige broder? Men vad sa han? Mitt barn, du är alltid hos mig, allt mitt är ditt. Detta är också för dig. Men i liknelsen får vi inte veta hur han svarar. Och det ligger där som en fråga kanske till alla. Hur svarar jag på samma nåd? Om detta första handlar om att alla behöver omvändelse, både de som är ute i världen men också hemmabarnen, så är den andra saken jag vill tala om hur Gud verkar omvändelse. För det är ett Guds verk. Och det är viktigt att vi lägger märke till det så vi inte fastnar i våra egna tankar om omvändelse utan tar emot omvändelsen från Gud. Den yngre sonen, han vet vad han gör när han går hemifrån. Det är liksom inget brist på kunskap eller någonting sånt här. Utan han gör det han gör och han vet vad han gör och han vet att det är fel. Men så är hjärtat. Ibland handlar vi mot bättre vetande. Det är obegripligt, men förmodligen rätt så begripligt. Eller varför gör du annars som du gör? Varför gör jag som jag gör? Så blir det uppenbart vad han egentligen ville, vad hjärtat ville. Men hos hemmabarnen är det lite mer fördolt vad de vill, vad de egentligen vill. Men det kan smyga fram och poppa upp lite oväntat i hemlighet. Men det finns där. Och det går inte att låtsas som att det inte finns. Och egentligen är inte problemet att det finns där. För om det blir klart för ett hemmabarn, ja, det finns faktiskt här. Mitt begär, min längtan, mitt hjärtas tankar, det finns där också. Och det leder mig till att omvända mig eller vända mig till fadern på ett nytt sätt. Ja, då har det ju varit något bra med det. Men då måste också ett hemmabarn ödmjukas och se på faderns fest för den yngre, sonen, inte som något förargelseväckande utan som verkligt goda nyheter. Han möter med nåd för honom där som hade ihop det med horor och andra uppenbara synder och laster. Men om det finns nåd för honom så finns det säkert nåd också för mig som inte älskar min fader utan i hemlighet haft begär till både det ena och det andra. Och det hjälper inte andra stora fel och brister när Guds ande ställer en spegel framför mig själv och jag ser ända in på insidan mig själv och mina hemliga brister. Då hjälper inte den andra brons brister. Men vad hjälper om inte faderns nåd mot min broder? Därför att han är avsedd också för mig. Mitt barn, allt mitt är ditt. Den här bortsprungne sonen, och vi kanske tänker på en, kan komma att tänka på några människor som har vandrat hemifrån. Men det ligger i livet som Gud har skapat åt oss, i själva den mänskliga erfarenheten, så ligger en slags återvändsgränd i livet utan Gud. Det kommer förr eller senast kännas tomt, ändå inte så lyckligt och roligt och bra som det kändes i början. En oro, en ensamhet. Och för somliga kommer också döden som en tanke aldrig att lämna en. Det går inte att förtränga den. Så vet man att då är ändå allt slut. Och så ligger det där och skaver som en saknad av något. Och så kan det, Gud vare tack, ske att det kryper fram hos någon som har känt sig tvungen att gå ut i världen. Att säga och tänka, det jag trodde att jag ville, det vill jag inte längre. Det smakar inte så gott längre, det smakar inte alls. Och när vi tänker på förlorade söner så är det detta som Guds ande vill peka på. Och som vi kan be om för dem när vi tänker på dem. Och det står ordagrant om den förlorade sonen. Att han kom till sig själv. Det här är inte vad jag är ämnad för. Det här är inte livet. Och det är ju faktiskt att ta sig själv på allvar. På riktigt. Jesus berättade ju den här liknelsen. För att han fick kritik. För att han låg till bords med tullindrivare. Horor. Syndare. Tullindrivare, det var ju de som hade nedlåtit sig att arbeta för ockupationsmakten och som ofta tog ut mer än vad de hade fått eller vad de hade rätt till att ta ut. Vi hörde förra veckan om Zacchaeus. Men också för dem kan det ha kommit till en punkt där det inte glittrade så fantastiskt när de såg på vad de hade i händerna. Kanske för att de upptäckte när de hade liksom kommit en bit. De har blivit så ensamma. Inte för att det inte fanns människor runt omkring dem, men människorna runt omkring dem var ju mest upptagna av de där pengarna. Eller att vara mina vänner för pengarnas skull. Och så blev det som ett skriande rop om hur ensamt och tomt livet med denna världens goda ändå är. Då fanns ju bara detta problemet. Vad är återvändon? Om jag nu har fifflat och lurat pengar och reducerat mig själv till en simpel tjuv för det här tomma, meningslösa. Vad gör jag nu? Och det kanske är en fråga för fler här. Men ur Guds perspektiv är inte de förlorade i den stunden, utan tvärtom så finns det ju en liten ingång för Guds ande som man söker och får svar och en. För när den girige, eller vilka andra laster det än är, när den girige får fatt på det, det är det här jag har begärt till, och när jag ser på det men liksom en mättnad eller nästan som en avsmak, och jag säger det är inte värt det, det smakar inte, då har Gud en framgång, då har Guds ande en framgång, och han kan säga: det har jag sagt för länge sedan, du ska inte stjäla och du ska inte ha begär till vad det nu är. Och så kunde tullindrivarna säga: men nu vill jag inte ha begär till det som du för länge sedan sagt att jag inte ska begära. Men Gud är inte färdig här, utan nu ska vi lite fördjupa vad han i liknelsen gör för att inte bara få en ingång i en människas hjärta, utan också fånga hjärtat och behålla hjärtat hos sig själv vid sitt hjärta och föra det till omvändelse. Det ligger något riktigt i detta att pojken säger att jag har syndat mot himlen först och främst, ja, mot Gud. Den som vet att han har varit ohederlig, fifflat och fuskat och stulit, han vet ju det. Även om inga domstolar i världen kan bevisa något, så kommer jag inte undan den gudomliga rättvisan. Han ser allt och han vet allt. Och om vi tänker på kung David, hade inte han syndat mot Batseba, Uria, sitt folk, sin familj, och ändå så vände sig till Gud och sa: det är mot dig, Gud, jag har syndat. Bara mot dig. Och när jag kommer inför dig, Gud, så kan jag inte skylla på något. Jag kan inte säga jag var ung och dum. Eller jag kan inte skylla på min alldeles odräglig storebror, som om du bara visste vilket elände jag hade, så skulle du förstå att jag var tvungen att ta mig ur här. Nej, jag kommer inför Gud och säger: jag har syndat mot himlen, mot Gud. Jag står inför honom med det som är mitt och det som har blivit mitt. Jag kan inget annat göra. I Bibeln så står det en bön så här: omvänd mig, Gud, så blir jag omvänd. För det är som att det kan inte bli rätt för en Gud själv får verka omvändelsen. Det låter bra att sonen är på väg hem, det som han har lämnat. Men vad vill han egentligen? Ja, jag undrar om inte han först och främst vill ur sin egen kris. Att komma ur den misär som han dragit på sig. Så fruktansvärt hungriga är. Och tänk vad de äter där hemma. Tänk om jag också fick äta. Och då kan det vara så att man nalkas Gud med sånt här nyttotänkande. För att slippa undan det elände jag dragit över mig. Daglönarna där får äta, och jag hoppas att också jag får äta, för jag är så fruktansvärt hungrig. Och så börjar han tänka på vad han ska göra för att få det han egentligen önskar sig. Ett bättre liv. Om jag blir daglönare, kanske jag kan be om att få bli daglönare. Så får jag äta tillsammans med dem. Det är livet som man tänker sig. Är det omvändelse? Eller vad saknas? Inför människor finns något riktigt i detta, att vi ska ställa tillbaka det som vi har förstört, eller att betala tillbaka det vi har, det vi står i skuld. Men när vi kommer inför Gud, så finns det för det första ingen avbetalningsplan i världen som kan betala tillbaka det vi kommer med. Och Gud tillåter det inte. Och varför tillåter han det inte? Jo, för då kommer jag där liksom dragandes med mitt eget igen. Och så kan jag säga så här: ja, nu har jag tjänat 2 dagslöner. Här har du, Gud. Och då får jag något tillbaka. Det är bara en pytteliten förtjänst, men det är ändå en förtjänst. Och så fastnar jag i denna, en annan typ av självupptagenhet. Där jag tjänar Gud för att få något tillbaka. Där jag där jag kommer och strävar för den nytta som jag ska få utav det, av min tjänst. Och vägen ur detta jag och mig och mitt och min, det är Guds verk när vi ser på Fadern hur han gör med denna pojke och vad det gör med hans tankar, så att tankarna inte längre handlar om att få bli dagslönare och som liksom har ett nyttotänkande, utan ser sin fader för den han är. När sonen fortfarande är långt borta i sina tankar, så kommer fadern springande och kastar sig om halsen på honom och kysser honom. Då är det som att ett litet ljus går upp i pojkens hjärta som inte varit där innan. Det ljus som kommer av att möta, som kommer av att bli mött med en faderskärlek som han inte trodde fanns där. Och så är det som att han blir avbruten i sina tankar och planer. Och kanske kan det börja att sjunka in. Här blir jag mottagen i faderns hem. Fadern som jag har behandlat så illa. Som han vore död, som han vore ingenting för mig, luft. Och slavat bort allt som var hans. Jag blir mottagen som om jag aldrig hade gjort något ont. Som jag inte slösat bort ett enda öre av faderns arm. Det här är en alldeles ofattbart, oförtjänt nåd. Och jag kan inte börja prata om dagslöner hit och dit. Det blir så futtigt, det blir så tomt, det blir så respektlöst. När fadern ger denna gåva av nåd. Och så kan sonen också inse det, att hur mycket han skulle kunna återbetala, hur mycket han skulle kunna slita för att betala igen och återgälda Gud, så skulle han ändå aldrig kunna gottgöra för faderns brustna hjärta, för de många tårarna över sonens flykt ifrån hemmet och för faderns tålmodiga spanande och väntande över den vilsna själen medan han ännu är långt borta. Guds kärlek, faderns kärlek, är en gåva att leva av. Inte att förtjäna, att ta emot, leva av, förvandlas av. Och när den får komma in och komma fram och komma hem, så går det också att tala om omvändelsens frukt för det tredje. Det är det sista. Dörren till fadershuset står öppet. Hemmet är ombonat. Bordet är dukat. Som om sonen aldrig har varit på avvägar. Men hur är det möjligt? Se Gud mellan fingrarna. Är nåd bara liksom hans jobb? Är det så enkelt? Nej, det är inte enkelt. Det är till ett ohyggligt högt pris. Och svaret ligger i korsets hemlighet. Hör hur Jesus sa: rävarna har lyor, fåglarna har bon, men jag är utan hem här på jorden. Det finns ingen plats där jag kan lägga mitt huvud. I min egen rättmätiga hemstad i Jerusalem, där förs jag ut med våld för att bli korsfäst. Och än mer, där på korset så avslöjas det för mig. Det uppenbaras det för mig. Det visas det för mig. Att själva fadershemmet, de himmelska boningarna, den öppna famnen, den möter inte den oskyldige sonen på korset. Utan han ropar till sin fader utan att få något svar. Och han gjorde det för att kunna ställa en rövare på korset bredvid, innanför, för att fadern, när han inte svarade sin egen älskade son, istället kunde springa emot rövaren, omfamna honom, kasta sig om halsen och föra honom in i det allra heligaste, i det dukade bordet i hans rike. Ja, Jesus sa det: idag ska du vara med mig där vid det dukade bordet. Och det här gör han också för dig och för mig. Det dukade bordet här i vår mitt, i vårt hus, i Guds hus. Det är Faderns önskan om att liksom riktigt stadfästa dig i livet som Guds barn i Fadershuset. Det är här du hör hemma, vid hans bord, vid hans kärlek, den som har uppenbarats för oss på korset. Det är inte där ute du hör hemma, utan det är här inne du hör hemma. Och det kommer att komma dagar för den förlorade sonen säkert, och för oss alla, då vi anfäktas och tänker på hur illa vi har behandlat vår fader. Och tänka att vi inte hör hemma där vi hör hemma. Men här är han, här talar han, hans ande levande och verksam, hans bord är dukat för att hålla sonen här. Jag slaktar den gödda kalv, denna slösande nåd och kärlek, för att du ska se var du hör hemma. Och inte flacka bort i förtvivlan och anfäktelser. Men han är också till stöd och hjälp för att tänka att livet är inte där det en gång var. Kanske att sonen, kanske att du och jag fladdrar iväg och tankar, i tankarna och tänker att det goda livet, det är där ute, där borta. Ungefär som det måste ha varit för Israels barn när de tänkte på slaveriet i Egypten, på fara och plågorna där. Och det vattnades i munnen på dem. Köttgrytor och allt vad det var. Hur är det möjligt? Ja, hur är det möjligt för ett hjärta att önska det som jag fått avsmak för? Det är obegripligt. Men vi vet att så är det. Och då vill han återigen liksom stadfästa våra tankar och våra hjärtan här. Vid hans ord, vid hans bord, hans ande, som påminner om att livet, det är här. Och sedan livet med honom i världen. Och omvändelsens frukt, den är att se hela livet som omvändelse. Varje dag jag behöver se att jag behöver hålla mig nära Jesus och se att hans bord är dukat för att behålla mitt hjärta nära hans hjärta. Och det blir mitt stöd, min hjälp, både när jag hamnar i förtvivlan eller anfäktelser, men också när jag frestas. För jag vet att hjärtat är som det är. Det är fladdrigt och tvehågset. Men här ser jag mitt liv. Och så kan jag också få se att allt det som jag får kalla för mitt, tid, kraft, familj, vänner, arbete, vad gör jag nu med det som jag har fått av min fader? Hur ser jag på det nu? Jo, vi får tjäna Herren, som vi säger, med glädje. Hur tror du att livet på gården blev för sonen när han hade kommit hem? Ja, det var knappast så där sammanbitet. En känsla av att det är så slavaktigt. Men det är heller inte som en daglönare som tjänar Gud för nyttan som man får utav det. Vad man får ut utav det. Så varför ska jag då gå ut och hacka i den steniga jorden och arbeta hårt i min faders hus med det som är motigt? Om inte just som en respons på att jag får vara faderns fria och älskade barn. Att det är nåd att få räkna hemma som hemma. Och där saknas inget. Och jag har fått händer, fått huvud, tid, kraft, pengar som jag kan använda så att det blir till nytta för andra. Säkert har fadern någon god tanke med hur han vill att gården ska brukas och tas om hand. Och när det gemensamma livet här på gården ska tas om hand, så kan jag bidra med mitt. Och så kan jag få se Detta är inget slaveri, men jag ser det först nu. Det här är i själva verket livet i frihet. Amen. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som i ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.